الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. välkomna tillbaka till Islampodden med mig Karim och mina bröder Sadek och Musa.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Vi är tillbaka för ännu en säsong.
Alhamdulillah.
Jag vet att det är många som har frågat när vi ska börja spela in igen. Men saker tar lite tid. Vi är många som arbetar med podden. Många uppgifter som behöver göras. Hur har ni haft det?
Alhamdulillah, bra. Jag kan lägga till också att dokumentären tog också jättemycket tid. Och
den tog
tack
tid.
Till alla som tittade, delade vidare den och kommenterade och gav jättebra respons och feedback. Må Allah belöna er allihopa.
Amin, amin. Och vi vill tacka er alla som och uppmana er att fortsätta dela, likea, subscriba allt vårt material. Det gör stor skillnad att ni delar till era vänner och bekanta det som vi gör så att podden får spridning.
Jag märker även på mina resor runt om i Sverige att folk, det första de nästan säger till mig det är ej, jag brukar kolla på eran podd. Ja, de nämner podden typ först.
Precis.
Vi kan inte, vi jobbar ju tillsammans, vi kan inte gå tillsammans för när vi går utanför till jobbet.
Ja.
Vi står ju bredvid varandra, så det blir såhär, ej, har inte ni två någonting där, sådär, och då man får
det
svara.
Finns, exakt.
Men det är, mashallah, det är jättemycket kärlek och väldigt
mycket. Fortsätt dela och det har gett effekt.
Och jag tror folk ska inte se ner på nyttan med att dela grejer. För att det är så den sprids. Ibland kanske man tänker, vad spelar för roll om jag liksom subscribar eller delar vidare eller skickar till någon, men det är det som gör att den sprids.
Alhamdulillah.
Vi ska börja direkt med det ämnet vi har tänkt prata om. Och det är ett ämne som många har skrivit om. Många har velat att vi ska prata om. Och vi ska försöka täcka in så mycket som möjligt. Och vi hoppas att vi klarar det. Och det är ämnet om jinner. Jinner och det som hör till.
Den världen.
Den världen, exakt. Den vad ska man säga?
Alm al-ghaib.
Alm al-ghaib, det är fördolda. Och det är något som fascinerar många. Och vissa kanske till och med kommer tänka att okej, varför ska man prata om det ens?
Mm.
Är det något som man behöver prata om? Tror vi på sånt?
Vi kan ju börja med den änden. Tror vi på sånt? Alhamdulillah, vi kan säga så här. Vi muslimer, vi är inte materialister. Mm. Vi är inte en grupp folk som bara tror på materia och energi och det vi kan se och förnimma med våra sinnen. Det är det som finns. Och den här tron, den är inte heller specifik för muslimer bara, utan det är flera människor världen över som tror på det fördolda. I olika former, i olika skepnader, i olika kulturer till och med. Folk har alltid genom tiden trott på övernaturliga saker. Och jag ska vara ärlig, att bara erkänna det man kan förnimma med sina sinnen, eller bara vara en materialist som det heter, det blir väldigt svårt, för då man förnekar i förlängningen, förnekar man väldigt många saker som man inte kan förnimma. Jag ska ge ett exempel som många känner att de har och de nästan erkänner utan att tänka på det, och det är själen.
Yeah.
De flesta människor världen över, förutom vissa diehard materialister då, erkänner att det finns mitt medvetande, jag har en själ, jag har alla de här sakerna. Och ska man säga nej, men det där finns inte, utan det är bara det fysiska som vi kan se och känna och ta på, det är det som finns, då förnekar man många saker. Exakt. Och det här, jag kan säga så här, det går tillbaka till lite om de här existentiella frågorna som vi har i islam och även utanför islam. Finns Gud, finns saker och ting utöver det naturliga, finns jinner, finns änglar, finns massa. Och som en bara rekommendation, Sheikh Abdullah som vi ändå har haft här på podden har gått igenom vissa av de här frågorna i en jättebra serie på YouTube. Den finns på islam.nu. Vi kommer köra länkar till den i beskrivningen. Men kortfattat, som sagt, vi tror på det här.
Med epistemologi.
Epistemologi, exakt. Precis. Kunskapslära. Men kortfattat, bara för att sammanfatta det. Vi tror på de här sakerna. Och vi är inte ensamma om det, utan kulturer världen över tror.
Det var det jag ville flika in med, för att om någonting är så här bekräftat, det behöver inte vara ordet jinn, men osynliga väsen,
de kallar det annat,
spöken, andar,
demoner.
Finns och, till och med en forskning som nämner att ungefär, de har kommit fram till att ungefär 70% i Sverige tror på andar.
Precis, och det är hon, Sara Duppils. Hon är forskare i religionspsykologi. Hon säger att ungefär 70%. Och det finns vissa andra studier. Det var en studie av föreningen för forskning och vetenskap eller något sätt. Den sa att en tredjedel av männen och hälften av kvinnorna tror på det övernaturliga. Mm. Så oavsett vilken studie så det är ändå en stor del av Sveriges befolkning tror
och det
på de här
sakerna.
Det är
väldigt svårt att förneka, för vi har många exempel världen över genom historien som gång på gång bekräftar det här fenomenet, om man säger så. Mm. Så att någon enstaka gång, okej, okay, jag kan köpa det. Kan alla köpa det, tror jag. Men hela tiden, om och om igen, olika berättelser från olika delar av världen där man hela tiden berättar om liknande saker, det blir väldigt svårt att förneka.
Och liknande upplevelser.
Liknande upplevelser och så vidare. Det är jättesvårt att förneka. Men det materialister oftast gör, det är att de har redan bestämt att det finns inte. Mm. Så då blir det så här, okej, men hur ska vi tolka det här? Och du har redan stängt en möjlighet. Och det betyder att det här är psykisk ohälsa, det här är psykisk sjukdomar, det här är påhitt, det har inte hänt, han bara inbillar sig. Mm. Och du vet, så här, man bara hittar på massa saker. Men det går tillbaka till att man har redan sagt nej till att det här kan ens finnas.
Men det är det som blir problemet. Har man bestämt sig att, typ som när vi pratar om ateism, Gud finns inte, då spelar det ingen roll hur många bevis du får för det. För du har bestämt att det inte ens är ett alternativ. Och lite samma sak här. För att folk över hela världen, som ni sa, har erfarenheter av det här genom historien.
Alltså att en person inbillar sig, två personer. Men miljontals människor världen över.
Det är ganska roligt, det finns en psykolog, han har skrivit en bok, han heter Robert Gallagher. Han är psykolog, så att de kallade, men han är också troende kristen, man kan inte ljuga om det. Men det jag tänkte säga var att han var så här först skeptisk, så de kallade in honom för att försöka, du vet, vissa, ibland måste man, vi kommer komma till lite senare hoppas jag, att ibland måste man lägga en diagnos. Är det verkligen jinner eller är det psykisk ohälsa eller är det något annat? Mm. Och de ville ha hans hjälp, de ville be han konsulta lite med dem för att hjälpa till med diagnosen.
Och han är psykolog för Yale eller Harvard, alltså det var något stort, är känd i USA, har skrivit många böcker.
Så han var jätteskeptisk till en början. Jätteskeptisk, han bara, men vet du, jag hjälper till. Sen han börjar få fall ju, självklart. Och de fallen, det blir att jag hittar inget fel här. Men han ser ju med sina egna ögon att personen mår inte bra. Så han bara, okej, det fick mig att tänka om lite. Så det var ett fall, två fall, tre fall. Och till slut han insåg att, men jag kan inte längre förneka det här. Och det var då han började dyka upp i New York Times, den kända nyhetstidningen, och även skriva egna böcker om fenomenet. Jag tror, jag vet inte, minns du titeln? Det var en skön titel. Mina erfarenheter som...
Precis, jag minns inte exakt. Jag har inte läst boken, jag har bara läst om honom. Precis. Och några av hans artiklar. Men han nämner bland annat det här att när jag finner patienter som pratar med andra röster, prata språk.
Exakt.
Latinska och andra språk också som personen inte kan. Då kan jag inte bara avfärda det som någon psykiatrisk diagnos eller liknande. Men det är i alla fall det. Alltså det finns, det är inte bara vi muslimer som tror på det här.
Muslimer,
utan det är utbrett i hela världen, genom historien, genom alla kontinenter, alla länder, så finner du att folk generellt sett tror på de här sakerna, även i det sekulära Sverige.
Även i Sverige nu, det finns ett program, jag vet inte om ni har sett den, kanske inte ska nämna dess namn, men det handlar just om folk som, alltså det heter hemsökta, människor som upplever väldigt märkliga saker, saker och ting flyttas i deras hem utan att någon rör på det, och det ena och det andra, och de vet ju inte vad det är. Mm. Och så har de gjort ett program nu om det. Har ni sett den eller?
Nej, faktiskt.
Där de åker hem till folk för att undersöka. Okay. Vad är det här som egentligen händer? Och jag läste om det tidigare också. Man ringde polis till och med. Och då blev det som, typ, inom parentes, spökpolisen som skulle komma för att...
Ghostbusters.
Ja, Ghostbusters, för att undersöka vad är det som egentligen händer. Att en person säger att det är väldigt skumma saker som händer i mitt hem, det är en sak. Men du vet, när det rapporteras från väldigt många håll, man måste kanske börja tänka om att det här, folk hittar inte på.
Exakt.
Det händer på riktigt saker hemma hos dem. Och folk inbillar inte sig bara. Eller att det är någon som flyttar runt i huset för att få de andra att bli rädda. Eller nej, det kan hända på riktigt.
Folk har en läggning för att tro på det övernaturliga. Och det märker vi även idag. För att man kanske har gått ifrån det man kallar sagohistorier och sånt. Men folk tror på så här nya fenomen idag som man läser om och hör om. Jag vet inte om jag ska nämna vad de heter. Sådana saker som, jag kan ta ett exempel, manifestation. Att man säger saker och pratar in det så att, tills att det verkligen sker. Okay. Och de... Den är lite invecklad och många av de här sakerna hör inte ens ihop med sharia, med islam. Det hör inte ens ihop med islam, men det de säger är att om jag säger en sak så böjer jag typ universums vilja till min vilja och får det jag har sagt att hända. Det, rent islamiskt, det här är helt oacceptabelt. Men även här, man tror ju på något som är övernaturligt. Alltså man tillskriver en vilja till universum eller vad den nu är, och att man vet, så här, pratar sin sak in till existens. Så att folk har, det är det jag vill komma fram till, att folk har en benägenhet till att tro på det övernaturliga. Så varför är jinner falskt? Men det här du säger är sant. Det är lite så här pick and choose, förstår du vad jag menar? Så ja, för att sammanfatta, vi tror på det här och det är inget konstigt med det, och det är ingenting heller man behöver skämmas för, om jag ska vara helt ärlig.
Och då är följdfrågan, okej, vad är det vi tror på? Varför behöver vi ens prata om det? Tror vi på spöken? Vad är jinn? Och varför pratar vi om de här sakerna?
Vi pratar om det, innan jag vill gå in på, jag vill bara lägga en liten disclaimer, och det är att vi kommer prata om några saker i det här avsnittet och förhoppningsvis ett avsnitt till. Och vi kommer inte gå in i djupet på varje sak, utan behovet, varför vi ser behovet att ens känna till de här sakerna. Egentligen många av de sakerna vi kommer ta upp idag kan man prata hela avsnitt om, eller flera avsnitt om ett och samma ämne. Så att vi kommer nog inte göra det, för vi har inte tiden. Men varför vi gör det, vi ser ett behov i att prata om det. För att ett, många människor känner sig påverkade av jinner, känner sig påverkade av onda ögat, känner sig påverkade av kanske magi eller svart magi. Egentligen all magi, svart magi. Ja. Men många känner att de har blivit påverkade av de här sakerna, är sjuka på grund av de här sakerna, och de har inte kunskapen för att kunna hantera det. Och vi ser att det ökar. Sen ser vi också att folk, när de inte har kunskapen om det, de vänder sig till personer som man inte kanske borde vända sig till. De vänder sig först och främst till kanske det som vi kallar fake raqis. Det är folk som kanske inte vet vad man gör. Eller gör ruqya, att behandla den här sjukdomen på fel. Ruqya är en slags behandlingsform där man använder det för att bota människan som har blivit sjuk på grund av jinner eller onda ögat och så vidare. Och det är en raqi som gör det. Men många gör inte det i enlighet med profeten sallallahu alaihi wasallam. Många gör det för att tjäna pengar på det. Många gör det på felaktiga sätt. Ibland kan man hamna hos en väldigt dålig person som gör det genom att ta hjälp av jinner, som gör det via att göra mer magi på dig. Så att det blir extremt farligt, och det kan till och med påverka din tawhid. Alltså jag ska vara ärlig, om en person kommer till dig och säger till dig, jag kan bota dig, men då måste slakta ett djur i en toalett för att bli botad på grund av det här. Generellt, det här är ett dyrkansmoment. Det betyder att du dyrkar någon annan än Allah.
Alltså det är väldigt, väldigt många som, magiker till och med, som kommer i förklädnaden av en raqi.
Exakt.
Han ska komma och hjälpa. Ja. Men så hjälper de med metoder som går emot islam. Ja,
som
går emot tawhid, som han sa.
Som får dig hamna kyrk av guderi. Och det blir jätte, jätte allvarligt. Det kan till och med påverka, alltså det påverkar ditt paradis. Så att det är extremt farligt, och det är nog därför mest, i alla fall jag och jag tror Sheikh Musa kan hålla med, att man väljer att lyfta det här så folk inte hamnar i fel.
Alltså bland de mest ställda frågorna är ju om jinn. Folk tror de har jinn. Folk diagnostiserar sig själva med att de har jinn direkt. Eller att någon säger till dem, jag tror du har jinn. Så blir de rädda. Därför det är viktigt att jag har ju pratat mer i detalj om det ämnet, om just jinner. Jag har flera lektioner på min Instagram, även på YouTube. Jag och Sheikh Abdallah Swida har tre lektioner om just jinn och ruqya. Men det är viktigt att vi medvetengör människor. Vad är jinner ens? Hur tror vi på jinner? Och hur kan jinner påverka? Och ibland de ger dem för stor makt. Folk går runt rädda. De vågar knappt göra någonting, för vissa är så rädda att de inte ens vågar säga ordet jinn. Förstår du? De säger det med de tre bokstäverna och så vidare. Så det är viktigt att man pratar om ämnet, klargör vissa frågor kring det, sen ger vissa råd som har med just behandling av det att göra och hur vi muslimer tror på det. Så att folk...
Men ska vi börja då med att förklara vad är en jinn? Vad är det vi menar när vi säger jinn? Inom islam, vad är en jinn för någonting?
Alltså en jinn, vad vi muslimer menar med jinn, det är en varelse. Vi människor och varelser, vi har även änglar. Änglar som är skapade av ljus och människan som är skapade av lera. Och sen har vi, eller jord, och så har vi jinner som är, Allah har nämnt i Koranen, är skapade av en rökfri låga av eld. Man kan säga av eld i surat Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ. Att Allah har skapat just de här jinnerna från en rökfri låga av eld. Och jinner, precis som människor, har en fri vilja. De liknar inte oss, men de är som oss. Till skillnad från änglar som har ingen fri vilja. De lyder Allah hela tiden. Men att jinner måste dyrka Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nämnt i surat Ad-Dariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag har inte skapat jinner och människor. Eller jag har skapat jinner och människor för att de ska dyrka mig. Enbart för att vi ska dyrka Allah. Så jinner är som oss. De kommer dömas. Finns paradis, finns helvete, finns goda jinner, finns onda jinner. Och det här är också en grej som många tror när de pratar om jinn. Att jinner är vad? Onda. Eller hur? Du tänker ju aldrig säga jinner och så tänker du på en god jinn. Nej, men Allah har nämnt i sura jinn. وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ. Att bland oss, det finns de som är muslimer och det finns de som följer de onda vägarna. Så det finns goda jinner och det finns onda jinner. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt en autentisk hadis att jinner är av tre typer. Det finns de jinner som flyger, som kan flyga. Så vi tror på att jinner kan flyga. Och det finns jinner som går in i ormar, i hundar. Inte alla hundar och ormar, men som kan gå in i dem. Och även jinner som förflyttar sig snabbt från en plats till en annan plats. Så de har vissa styrkor som vi människor inte har. Och så har de även svagheter. Så att man inte ger dem för mycket makt. Att de typ ser allt, vet allt, hör allt. Man ger dem Allahs egenskaper.
Är det inte så också att de undviker platser som det är mycket människor på? Och vill hålla sig på?
De tycker om de smutsiga platserna. Ja. Där det finns som toaletter. Ja. Och det är därför vi har vilken dua. När vi går in i toaletten, vi har ju en dua. Som jag ska säga.
Khubuthi
wal khaba'ith. Att vi söker skydd hos Allah från de här jinnerna som är i toaletten.
Men man kan säga en grej som är viktig här också. Det är att vissa lärda, och det är ganska värlig, alltså det är en ganska giltig åsikt, att vissa lärda säger att de muslimska jinnerna tycker inte om att bo bland de dåliga, på de dåliga platserna. De kan bo lite mer där det är obebott.
Obebott, det var det jag syftade på. Obebott.
Alltså. Men de drar sig inte till där det är smutsigt och sånt. Utan det är oftast de icke-muslimska som gör det.
Precis. Tänkte du nämna någonting?
Nej, alltså det går att nämna mycket som helst. Det finns olika typer
av... Det jag ville fråga är viktigt, alltså vanliga missuppfattningar. För att nu du berättade kortfattat, det finns säkert många som har... du vet, man har blivit färgad av filmer, spökhistorier, spöken. Liksom, är det samma sak?
Nej, alltså spöken, när man säger spöken, då menar man själar som har... till kroppar som har dött och själen är kvar på jorden. Det är inte det vi menar med jinner. Som Sheikh Musa sa, jinner är varelser som lever.
Skapade varelser och inte något så här metaforiskt, eller jinner betyder egentligen onda krafter. Nej, i samhället. Nej, det är en varelse med skepnad. Och de kan ta olika skepnader. Plus att vissa säger till och med, det finns en åsikt att man, det är inte majoriteten som, men till och med att man kan se jinnen i dess riktiga skepnad. Så de har en skepnad.
Och vi kan självklart... som diskussionen säger, att vi kan inte se dem.
Exactly.
Och det här är som Allah subhanahu wa ta'ala nämner, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la taranhum. Han ser er, han och hans klan, från en plats där ni inte ser honom. Då talar man om shaitan. Men det här gäller alla jinner, att vi inte ska se dem. Och det här är också ganska viktigt.
Så shaitan är en jinn?
Shaitan är en jinn. Det kan man också säga. Shaitan är en jinn. Kana, som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Kahf, kana min al-jinni fa fasaqa an amr rabbi. Han var bland jinnerna, men han var olydig till hans herres beordringar. Och ett syfte med att de är osynliga är att vi inte ska ha samröre med dem. Alltså vi ska leva i vår värld och de ska leva i sin värld. Och de överträder när de kommer till vår värld och stör människor eller går in i människor, som vi kommer komma till lite senare, att de kan gå in i människor. Det är ett fel de gör. Och därför när man behandlar en människa som har jinn, en av de viktigaste sakerna du ska säga till den personen är: du gör fel, du får inte gå in i människor. Det är haram för dig. Och självklart man läser Koran och sånt, men om det är en muslimsk jinn, då förstår han det och generellt de lämnar. Sen som vi sa, det finns jättemycket olika egenskaper de har, och de är väldigt svaga, och de är också inte bara svaga, utan Allah subhanahu wa ta'ala säger inna kayda shaytani kana da'ifa, att shaytans list är svag. Så i slutändan, de har inte den makten folk tillskriver dem, att de kan påverka jättemycket saker. Självklart de kan påverka människor, absolut. Men att man ska bli extremt rädd för dem, det är fel. Och därför, som det nämns i den hadithen av profeten sallallahu
alaihi wasallam, när en
person ramlar av sig tre djur och säger ta'isa shaytan, må shaytan gå under. Och då profeten sallallahu alaihi wasallam ger honom en läxa och säger vad? Säg inte ta'isa shaytan. För innaka in qulta dalika ta'azam, han blir stor. Det är då du ger honom makt, han blir stor. Och säger vad? Bi quwwati sara'tuhu, med min styrka fick jag han att ramla. Men säg bismillah istället. Varför det? För att för in qulta dalika tasagara, det är då han blir liten. Så kontentan är ju att ju mer makt du ger honom, desto mer makt känner han att han får. Och ju mindre makt du ger honom genom att vända dig till Allah och se de olika dhikren som vi kommer komma in på lite senare förhoppningsvis, desto mindre makt får han och desto mindre blir han som.
Så när människor pratar mycket om jinner och hela tiden är rädda för jinner och du vet,
det där är fel.
Det där är att
du gör det dem.
Alltså vi lär oss från hadisen om att shaitan, han hör den, han försvinner iväg. Även historien om profeten Suleiman. Vi lär oss både deras styrka när de hämtade den här djinnen som hämtade drottningen av Saba, hennes tron. Men även att när Suleiman dog, att de fortsatte arbeta och inte förstod att han hade dött. Så det är inte som att de vet allt.
Exakt.
Och folk ibland tyvärr, det är det som är problemet, att de överdriver deras styrka och deras makt och är för rädda för dem. Och det är det, du frågade i början ju, varför ska vi prata om det? Många är jätterädda, men vi säger till dem, jag lär dem, okej, vad är det du behöver? För att Allah har även gett oss skydd mot dem. Vad är det för grej vi kan se? Och vi säger, för att se att de egentligen är inte värsta grejen, många av dem är onda, det är att när man säger bismillah när man kommer hem, vad händer? De har ingenstans att bo, som hadisen nämnde, att nu då säger de till varandra, det var inget husrum. Och vad säger när vi säger bismillah innan vi äter? Då kan shaitan inte äta med oss. Ett ord i Allahs namn. Det här tyder också på att det är inte så som vissa tyvärr gör. Men det är också, du vet, felet ligger inte bara i okunskap. Felet ligger även i filmer och i serier. Och man har förstorat upp dem och gjort dem till, jag vet inte vad. Så det här har skrämt folk. Mycket, mycket skräckfilmer och skräckserier finns om just jinner.
Ja. Nej, och det är någonting som skrämmer folk. Det är det fördolda.
Exakt.
Man kan inte greppa det.
Men då, det är därför jag vill säga, det är bra att man gör sånt här. Och det är bra också att man lär sig om sin religion. För att det finns väldigt mycket svar i islam. Alltså, islam har inte lämnat oss utan svar.
Exakt.
Utan hur ska vi göra? Hur ska vi hantera den här fördolda världen? Hur ska vi skydda oss mot de skador och de ondskefulla saker som finns där? Allt det där finns i islam. Så att man behöver inte vara extremt rädd, utan hellre att man löser det genom att plugga på mer om de här sakerna, så att man lär sig mer och inte så här, som sagt, blir lurad av filmerna och tror att man hela tiden är den svaga. Nej, om du läser Koran och du gör de här dhikr som finns exempelvis i Husn al-Muslim och andra böcker, det är då du blir starkare till och med än shaitan, som det nämns.
Men jag ville fråga en fråga, för att det nämndes lite att en jinn går in i människan eller att man blir besatt av en jinn. Är det här någonting som finns, som kan hända? Är det något som vi tror på i islam?
Jinner kan påverka människan lite på olika sätt. Ett av de sätten är det man kallar as-sara eller al-mass. Allah subhanahu wa ta'ala säger innal ladina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Att de som äter riba lämnar inte det, förutom att de lämnar det precis som personen som rörs av shaitan. Yatakhabbathu shaitanu min al-mass i surat al-Baqara. Och det här är, som de lärde, nämligen ett bevis att shaitan kan göra det som kallas mass, och det är att man går in, alltså shaitan går in i personen. Och den hadithen som profeten sallam nämner också, när han går med sin fru, att han säger till två av sina sahaba vad? Det är en lång hadith, väldigt fin hadith egentligen, men det som rör oss här är att när han säger till dem inna shaytana yajri min ibn adam majraddam, att shaytan flyter, shaytan går i människans ådror precis som blodet flyter. Och det här betyder att shaytan kan gå in i människan. Och ibland kan det bli så allvarligt att det blir det som kallas sar'. Och det är när jag vet inte om man har hört talas om det, när man får ibland vissa anfall.
Som besatthet.
De kallar det också. Och det finns i andra kulturer också. Det är inte bara vi. Man har ju hört om demon possession väldigt länge. Och det är det som oftast hamnar på filmerna.
Det är det Robert Gallagher pratar om.
Exakt, demon possession.
Det är det kanske var det hans bok hette nu, jag tänker efter.
Så det finns. Och de lärde överens om att det här kan hända. de lärde överens, alltså ijma' عند العلماء, att de lärde överens om att det här kan hända, att jinnar kan gå in i människor på det här sättet. Och de går in i människor lite för olika anledningar. En anledning är att de blir kära i dig. Och de kallas al-jinn al-ashiq. Den kära jinnan blir det på svenska.
Förälskade. Ishq, det är en överdriven kärlek, en förälskelse.
Så de blir förälskade i människor. Mm. Och här, ett bra sätt att skydda sig mot förälskelse av jinnar är att säga bismillah, speciellt när man tar av sig kläderna. Och säga bismillah i de platserna där man ska säga bismillah och säga allamana a'udhubika min al-khubuth wal-khaba'ith innan du går in i toaletten och så vidare. Det här hindrar mycket av det där. Men de blir kära i en och förälskar sig och då vill de vara i den personen. En annan orsak är att man kan ha råkat skada jinnan. Och det här händer ofta, speciellt om man ska hälla ut varmt vatten. Och därför är det rekommenderat att säga bismillah när man häller ut varmt vatten.
Eller att man, i sinken, du tänker, eller?
I sinken, ibland häller man det ut, oavsett vart man häller det. Ibland kan man råka trampa på jinnor också. Jag hade faktiskt ett sånt fall där en person hade trampat på jinnorna.
Mm.
Eller förlåt, det var jinnens barn den hade trampat på. Så den gick in i personen som ett sätt att straffa den personen. Och sen man gjorde ruqya på den personen och jinnen gick ut. Och sen kom en annan, först var det pappan, sen var det mamman. Och det kan hända, det är jättevanligt.
Och jag tror folk som, jag vill bara, förlåt, jag avbryter, som kanske aldrig har varit med om det, tänker, okej, vad snackar ni om? Gått in och du vet. Men har man bevittnat det själv, när en människa blir besatt,
alltså bara i Sverige finns ju väldigt många.
Jag har sett det och varit med om det.
Alltså jag kan säga så här.
Nej, man vill inte sitta och berätta historier för det har hänt människor. Och jag tror att har man sett det en gång direkt.
Det räcker. Nej, jag kan säga bara det här fallet. Personen var 12 år. Han var inte ens 12 år. Han var yngre än så. Han var väldigt liten. 10-8 år kanske skulle jag säga. Och fullvuxna män kunde inte få han att sitta ner kvar där. Förstår du? Och då märker man, okej, men det är något som är speciellt här.
Exakt.
Det är något som är så här övernaturligt, om man ska använda orden vi använde innan. Det är något som är övernaturligt här. För det är inte normalt att en 8-årig person ska kunna övermanna fullvuxna män. Så det var en orsak. Sen, det finns olika orsaker de går in i jinnet. Ibland kan det vara att man själv är slarvig när det kommer till ens egen adkar. Och det här är extremt viktigt.
Ens omminnelser, att man inte ens religiositet.
Och det är oftast då, för en av de lärde Ibn Qayyim säger det så jättefint, han säger att dina adkar är som din sköld. Och ju starkare du är i dem och din Quran och din religiositet och alltihopa egentligen, så ju starkare sköld har du. Och ju starkare sköld du har, desto starkare kan du försvara dig emot de fiender som skulle kunna attackera dig. Och därför heter ju den här kända boken Hisn al-Muslim av en orsak. Det är muslimens sköld egentligen. Muslimens fortress. Och det kommer från en hadith där profeten sallallahu alaihi wa sallam beskriver adkar, den personen som gör adkar, som en person som vad? Som tar skydd i en fästning, i en fästning från sina fiender. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam säger att det är samma sak som den person, samma sak är den personen som gör sina adkar. De blir hans fästning från shaitan. Så det är lite i alla fall hur
jinnerna kan förtrycka människan på det här sättet. Du är slarvig, du är syndig, du blir väldigt arg. Jinnerna gillar att driva med människor och skoja och förstöra för folk. Men tänkte också nämna det här, man ska inte heller skoja om jinn. Alltså tänka, ej, vad är jinn? Vem är dem? Och börja spela spel och lekar där man kallar på dem och tror att det här är skämt.
Det finns sådana här spel.
Ouija-board finns. Den är jättekänd. Vad heter den andra? Anden i
flaskan.
I flaskan. Anden i glaset. Anden i glaset.
Det var någon toalettlek också man brukade leka när man var liten.
Men där ropade man inte på jinnen. Det finns, jag behöver inte nämna den. Men i anden i glaset, där ropar man på jinnen. Och även i Ujabod håller man på med jinn och sånt. Och det har stört många människor. Och vissa som kanske lyssnar på det och tänker, ej, driver ni med folk? Är det här på riktigt verkligen? Nej, men om de inte har testat, om de inte har varit med och sett, då är det bättre att man kanske inte uttrycker sig så mycket. Och istället folk som, inte bara världen, även i Sverige, om vi bara skulle stanna i Sverige, så många människor som har bevittnat, varit med om, känt, hört, drabbats av, inte bara bland oss muslimer, även bland icke-muslimer, bland kristna och andra i vårt land. Så vi varnar också för sånt, att du ska inte tro att det här är något skämt. Och sen om du träffar någon på sociala medier, som vill dra in dig i någonting med jinner och det har med jinner att göra och vi ska kontakta jinner och du tror att det här är någon kul lek eller liknande. Nej, man ska hålla sig borta och inte kontakta deras värld och inte ha någonting med deras värld att göra. För det kan vara så att man drabbas av någonting eller man ser någonting som kommer faktiskt att göra en sjuk. Väldigt sjuk, till och med psykisk sjuk till slut. Att man har sett något eller varit med om någonting man klarar inte av att hantera.
Principen är väl att våra världar är uppdelade och de ska förbli uppdelade. Mm. De ska inte komma över till vår och vi ska inte försöka kalla på dem heller. Och det, och Allah subhanahu wa ta'ala har skilt på våra världar för en anledning. Så när man det här, försöker gå över de gränserna, det blir alltid fel.
Du nämnde tre sätt man kan bli besatt på. Kan det inte också vara så att någon skickar jinner på någon annan?
Jo, och det är oftast i sådana fall sahara, magiker, ja, som använder sig av jinner. Sen kan det vara
som
andra
samarbetar med
oftast är det magiker som samarbetar med jinner för att sen skicka det mot andra människor. Men det är i alla fall de orsakerna. Sen man kan ju upptäcka varför, alltså man kan ju upptäcka symptom om man säger så.
På att man är besatt
eller ja, att man har jinn i sig. Ja. Man ska göra det enkelt. En grej jag vill ta upp här dock är att många av de här symptomen vi kanske nämner nu överlappar med andra sjukdomar. Alltså, ett jättevanligt exempel är att man har huvudvärk.
Okay. Extrem huvudvärk.
Extrem huvudvärk. Är det för att du har jinn? Eller är det för att du har sovit dåligt? Är det för att du inte har ätit bra? Är det för att det är problem med din kost, Aslan? Är det på grund av någon annan sjukdom? Det kan ju vara massa saker. Och det folk tenderar att göra är att de hoppar direkt till jag har jinn. För jag hörde på Sadiq och Mosas podd att om du har huvudvärk, du har jinn, så jag måste ha jinn. Det är inte riktigt så. Och därför jag varnar folk från att lägga snabba diagnoser på sig själva. Lär dig symptomen och försök utesluta vad det kan vara och sök medicinsk hjälp i den mån du kan. Men lägg inte en diagnos på dig själv. Lägg inte en diagnos på dig själv. Varför? För att det kan påverka också din behandling. Du kan säga till någon att jag har jinn och han utgår ifrån att du har jinn för att sen försöka behandla dig. Och det kanske inte var jinn från början. Och även när man hämtar in någon som gör ruqya på en, som ska läsa på en och så vidare och försöka behandla en, var försiktiga med människor som lägger snabba diagnoser också. Vissa människor ibland, de kommer in, bara att de kommer in i rummet, kolla på det, jag tror du har tre typer av jinn och den första jinnen, han är en sån där och den andra. Han har inte pratat med dig, han vet ingenting om ditt liv, han kanske knappt vet vad du heter. Är du med? Så att det ska vara så som det är i den vanliga världen. En diagnos där personen ska prata med dig och kolla hur du lever, hur du mår, vad du brukar göra, vart kan det tänka sig ha gått fel någonstans. Att man gör en riktig så här grundlig kontroll på personen. För annars blir det extremt farligt. Och ibland kan det bli att du får, alltså, någon kanske ger dig en fel diagnos och sen du tar till dig det. Okay? Och sen kanske du mår dåligt av Quran för du tänker jag har jinn, men du kanske inte hade jinn från början utan det har blivit en psykisk grej.
Och nu börjar du tro att du har jinn hela tiden. Du råkar gråta lite när du har Koran, du säger jag har jinn. Du börjar beteende, du börjar du börjar skylla på att du har jinn. Det är flera som har fått det här på sig. De skriver direkt till mig så här: assalamu alaikum bror, så. Jag har jinn och jag har jinn nu i 6 månader. Jag frågar, men vet du det? Vem har sagt att du har jinn? Behöver alla jinn-experter nu för tiden? Måste ta det lugnt. Var försiktig, man drar snabba slutsatser och förhastade slutsatser. Men en grej som också är viktig, det här med ibland en symptom kan vara att man är väldigt sjuk. Väldigt mycket smärta och liknande. Och att när man går till sjukhuset och vården och så vidare, att de inte hittar något. Ingenting. Det kan vara ett tecken. Och vi rekommenderar ju alltid att man faktiskt gör ruqya och de här grejerna. Att man läser Koran. Vi kommer nog komma in på hur man gör ruqya och sånt. Exakt. Men jag vill ändå poängtera det här med jinn. Att ta det på fullast allvar och inte se det som ett skämt. Vi måste förstå även från barns ben. Vi lär oss att jinn, det är chill. Det är soft med jinn. Det är okej. Okay, från Aladdin. Tecknat. Han till och med ropar på jinn. Han börjar be honom om saker och ting. Och ett barn ser det här, gin där, gin i flaska. Om någon får en liten flaska, kanske är det han vill få fram en gin. Eller om en ungdom lär sig, det finns ett sätt du kan börja gå in i ginernas värld och få hjälp av dem och prata med dem och liknande. Det kan vara lockande för honom. Må Allah skydda oss alla, amin.
Amin.
Så det finns vissa symptom. Ett extrem huvudvärk. Den andra, det finns en viss ångest eller ängslighet som man känner. Sen finns det exempelvis i när man sover, att man kanske känner att man ramlar från höga höjder eller man är rädd för att sova. Det finns i alla fall många, många symptom.
Profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade om drömmar av tre typer. Och den sista typen, en av, alltså det finns tre typer av drömmar. Drömmen från Allah, goda drömmar. Sen drömmen från dig själv. Du drömmer om någonting som du har varit med om, alltså, under veckan. Någonting du har pratat om hela veckan eller under dagen. Sen finns det mardrömmar. Och de är från shaitan och de ska inte berättas. Och tyvärr, folk älskar att berätta sina mardrömmar. Även när du säger till personer, berätta inte era mardrömmar. De säger, jag vet, men det är viktigt. Nej, för det är från shaitan. Och det här är ett av tecknen också, att kanske jinnerna stör dig under din sömn, under din natt. Du har inte vidtagit åtgärder för att skydda dig mot dem.
Vilka mer har vi sagt nu? Sen har du, vissa säger lathet, tankspriddhet, att du får de här anfallen, som vi sa innan, där du tappar ibland medvetandet eller du får stora minnesluckor. Och som sagt, alla de här sakerna kan ju bero på andra saker. Du har ju själv tankspriddhet och lathet.
Det här är vanliga symptom också.
Man ska försöka hitta att det finns ett förändrat beteende. Att förut var jag inte så, sen efter kanske en viss period blev jag så. Då brukar också känneteckna vad att någonting har förändrats. Sen behöver det inte vara så. Därför ska man försöka kolla andra olika orsaker hela tiden, så att man inte borrar in sig eller låser in sig på en och...
Alltså, och en person som har sovit jättedåligt och jättestressad, det kommer ha ont i huvudet, vara tankspridd, glömska, kommer vara lat. Det är också...
Men vissa av symptomen märker man när man gör ruqya på personen.
Jo, det vi säger är att var inte snabb med att ge dig själv en diagnos, men ha det som en möjlighet och ha allt annat som en möjlighet också. Precis. För att många säger, nej, jag måste ha jinn. Nej, du måste inte ha jinn. Du kan, är det inte bättre för dig, ja Allah? Är det inte bättre för dig att vara sjuk på ett vanligt sätt där om du tar en Alvedon, du kanske mår bättre? Så det är lite så, man måste ha en balans. Man måste ha en balans, inshallah.
Finns det fler vanliga symptom?
Det här är nog de vanligaste. Sen finns det säkert jättemånga. Och
finns det även det med att man har svårt med att, nämnde du det där, svårt med att praktisera. Väldigt svårt extremt, med att praktisera. Svårt med att lyssna på Koran.
Man känner en avvikelse till dyrkan. Man känner
av smak nästan.
Och i allvarligare fall, då har desto mer svårare har att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det där är vanligt när det kommer till både jinner och när det kommer även till magi, som vissa nämner. När folk har gjort sihr på en. Då får man väldigt svårt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala.
Ibland kan det vara inte lyssna på Koran.
Ibland kan det vara till och med att man får svårt att göra sina obligatoriska handlingar. Bönen, när man ska fasta och så vidare. Man känner att man har väldigt svårt med det där. Och där kan det vara angeläget att ta hjälp av en raqi. Det är en av de fallen det kan vara angeläget att ta hjälp av en raqi när man märker att man har svårt med sina dyrkansmoment. Nu kanske det kan nästan bli obligatoriskt om du missar dhuhr, och om du hade hämtat en raqi, du kanske inte hade missat dhuhr. Här kan det vara angeläget.
Vi får komma in på det också, det här med ruqya.
Jo, det.
Inshallah. När vi pratar om besatthet och tecken på att man är det, finns det mer tecken på om du läser på någon? Eller vi nämnde det ordet ruqya, att man läser Koran på någon. Hur man kan märka att det är det handlar om?
Bland tecknen är att jinnen själv börjar prata från personen. Det här är också bevittnat från väldigt många. Där jinnen själv börjar prata. En annan grej är att personen börjar bete sig väldigt märkligt. Göra märkliga saker. Typ så här, peka finger, skratta. Göra väldigt så här, flippade saker, som skriker jättehögt. Börjar gråta väldigt, väldigt mycket. Du märker att personen inte är sig själv längre. Det är en annan person. Och jag minns, alltså det finns ju hur många ruqya-historier som helst, men det finns en vän jag känner som höll på med ruqya, jag vet inte om han fortfarande gör det idag. Han berättade att i ett fall han hade, det var han, sen de gjorde ruqya på en kvinna, och typ jag tror det var hon och hennes pappa var där. Så han gjorde ruqya och så hon började skrika och jämra sig och det ena, och så grannarna var rädda att det var en form av misshandel som hände. Så de ringde polisen. Polisen kom och knackade på. Och de rör ju inte henne. De har läst Koran. Polisen kom in under vad som försiggår. Så han sa till och med till polisen, ja, men ni kan sitta och titta på. Så de satt där och kollade. Så gjorde han ruqya och hon skrek och jämrade sig. Och det började hända massa saker. Och det fanns ju ingenting att anmäla. Kunde inte säga någonting. De har inte gjort någonting. Det här är ett av tecknena också. Att personen kan ha jinn i sig. Men i väldigt många fall så är det inte jinn alltid. det vanliga andra olika sjuk, det är trauma, det är PTSD. Folk har ju haft trauma av koranrecitation också. När man var liten, kanske fick stryk eller någonting, och man associerar slagen med någon tyvärr dålig koranutlärning någonstans. Mm. Det kan vara så många andra orsaker till varför en person beter sig på det sättet den gör. Eller att den har hört att om man gör skoja på dig och du har en jinn, då ska du gråta mycket. Och sen kanske personen, du vet, känner att den ska gråta här. Eller att den ska skrika, eller att den ska bete sig på ett visst sätt. Och i många fall som jag själv känner till, så har det varit att folk faktiskt har varit sjuka. Vi har haft olika diagnoser. Jag vill varna folk, alltså, att ta det lugnt med att säga till folk, alltså, att ni ska se till själva jag har jinn, eller att ni ska låta någon annan se till er att ni är jinn. Folk har sagt så mycket saker till folk, att de har 10 jinn, 3 jinn, fullt med jinn, starka jinn, vad jinnerna heter till och med. Det finns en väldigt bra bok jag vill rekommendera, som heter, ser man den i kameran? Den heter The World of the Jinn and Devils. Jag tror att den här är den bästa boken jag har läst om just jinner. Okay. Den är på arabiska egentligen, av Dr. Omar al-Ashqar. Sheikh Omar al-Ashqar, han har dött, eller hur? Jag tror han har dött, Allah yarham. Så det här är bland de bästa böckerna jag har läst, som går in i detaljer om just jinner. Sen finns det en annan bra bok som heter, ser man den i kameran? Jag rekommenderar de här. De finns att beställa på nätet, och de finns som pdf också på nätet, har jag sett. Den heter The Jinn and the Human Sickness: Remedies in the Light of the Quran and Sunnah. Så ser den ut. Och folk får ta och läsa.
Exakt.
Du har ju nämnt ganska lite om jinner, kände jag. Och det var nog med flit. Men jag tänker, här finns det ganska mycket information som man
för att, alltså, ska vi prata om jinner bara? Jag tror jag ser det på 4-5 lektioner på min Instagram. Ja, om just jinner. Mm. Vad jinner tycker om, vad de inte tycker om, vad de gör, inte gör. Kan djur se jinner? Det finns ju djur som kan se jinner. Kommer du ihåg hadisen? Vilket djur? Att när åsnan skriar, vad heter det?
Skriar, tror jag.
Skriar. Mm. Att den då har sett en jinn. En shaitan.
Och det är så med alla ämnen egentligen vi pratar om här i podden, att vi kan inte prata hur mycket som helst, hur länge som helst. Man måste ganska
avgränsa det lite.
Avgränsa det. Och sen får man alltid fördjupa sig mer i de ämnena man finner intressanta och viktiga. Men det som är viktigt att vi ändå pratar om kopplat till det här är hur man skyddar sig.
Jag tror det är nog det viktigaste. Jag tror det där är kanske det viktigaste att prata om. För många hoppar vad till ruqya. Och ruqya, som vi sa innan, det är en behandlingsform när man väl har blivit sjuk. Förutom i vissa fall där profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanat till vissa hadither och verser som skyddar. Precis. Ja. Men generellt ruqya är när problemet väl har hänt. Och nu ska vi sitta och lösa ett problem. Personen har blivit sjuk, eller han har fått jinn, eller han har fått sihr och så vidare. Hur ska vi lösa det här problemet? Jag vill poängtera att det viktigaste är att man skyddar sig själv innan. För det är egentligen den bästa formen av offensiv, som det heter. Det är en bra defensiv. Ja. Generellt, folk skyddar sig, vi skulle kunna säga, på två olika sätt. Ett, att de skyddar sig själva med medel som är halal. Och det andra är att de skyddar sig själva med medel som är haram. Okay. Och det här är inte i sig ett skydd, utan det skadar bara mer. Folk brukar vända sig till exempelvis amuletter. Egentligen vi borde haft med oss vissa amuletter, jag glömde bort. Men amuletter använder de runt halsen, lägger på bilen, lägger i hemmet för att skydda mot olika jinner.
Det här är jättevanligt.
Det här är extremt vanligt. De kallas också ta'awid. De kallas tamaim. Och det här är felaktigt. Och det här profeten sallallahu alaihi wasallam har till och med varnat för det. Inna tamaim wa tawalat ashirk, som det nämns i hadithen, att tamaim är avguderi. Och de lärda förklarar ju den här hadithen, självklart, stora lärda, och säger att om man tror att den är en orsak i sig själv, yani den, utan att Allah har bestämt det, att den i sig själv oberoende skyddar den, då är det den större formen av otro. Men om det är att det är en orsak och med Allahs vilja att den hjälper, då är det den lilla formen av otro. Så att det finns en skillnad.
Som till exempel ögon.
Fatimas hand, det här ögat som folk har och så vidare.
Vi sa ju den för skydd mot under, de tror att det ska skydda mot under ögat. Men liknande amuletter, det finns en annan hadis också, men
Allah,
den som tar på sig sådana amuletter, de kan se ut på olika sätt. Du kan göra en, förlåt, hadisen, att den som tar på sig en amulett har begått avguderi. Grejen är så här, en amulett kan ju vara på olika sätt, att man gör en sak till en amulett. Typ jag hittar på, jag bara lägger en tråd och ser den här tråden runt min arm nu, det armbandet som jag har nu, jag ska skydda mig mot starka jinner där ute. Det här är väldigt felaktigt sätt att söka skydd, eller att skydda sig själv, ta förebyggande skydd mot jinn.
Därför när profeten sallam såg en av sina sahaba ha på sig den. Det här var, de har ju en kultur att de har haft på sig de här sakerna innan. Den här sahaben i fråga visste inte att det var förbjudet. Så han sa, varför har du på dig den? Han sa, för att skydda mig själv. Han sa, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Ta av den, för den gör dig bara ännu svagare. Så amuletter är exakt att förlita sig på sådana saker. Så tvärtom, man ska förlita sig på Allah och vända sig till de medel där som profeten sallallahu alaihi wasallam lärde oss. Vilket för oss på de halal medlen. Det finns ju specifika saker man kan göra. Men som de här olika adhkaren som profeten sallallahu alaihi wasallam lärt oss, som finns i Husnul Muslim, de verserna man ska läsa och alla de här sakerna finns, och vi kommer gå in på det. Men jag vill nämna de allmänna sätt att skydda sig, eller de omfattande. För att de här sakerna för mig är viktigare än att du gör alla dina adhkar på morgon och kväll. Jag kan ta det första. Det första jag vill ta upp är tawhid. Ren monoteism. Det här är en av de bästa sätten att skydda sig. Att man ser till att ens troslära om Allah subhanahu wa ta'ala är korrekt. Och att man implementerar det i sitt vardagliga liv. För tawhid, som vi vet, är två delar. Och enligt vissa lärda tre delar. Men den två delar, om man säger så, det handlar om ett, att man tror om Allah på ett korrekt sätt. Och den andra handlar om att man handlar i enlighet med det Allah subhanahu wa ta'ala beordrat oss att handla i det. Ibadah, dyrkan. Och båda är viktiga. Och därför Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koran, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn. Att de som har antagit tron och inte blandar sin tro med förtryck, de är säkra.
Och förtryck här är...
Och det är det som är grejen. Sahaba, när de hörde den här versen, de sa, vem av oss förtrycker inte oss själva?
Sahaba är profetens följeslagare,
och Allah var med dem. Så de säger, vem av oss förtrycker inte sig själv? Alla hamnar i fel, alla hamnar i snedsteg, alla hamnar i misstag. Och då profeten sallallahu alaihi wasallam, han förklarar den här versen. Och det här är en av de verserna där profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort tafsir. Han säger, Laysa bidhulmin alladhi tadhhabuna ilay. Det är inte den dhulmen ni förstår av versen. Och sen han säger, Alam tasma'u ila qawlu Luqman libnihi, inna shirka la dhulmun azim. Han har inte hört Luqmans ord till sin son. Inna shirka, att avguderi shirk, la dhulmun azim, är ett stort förtryck.
Det är en annan äja.
Exakt, det är en annan äja. Så profeten sallam förklarar att versen handlar om kyrk. Och att den som förtrycker sig själv med kyrk.
Ja.
Och vad är belöningen? Det är det jag vill komma till. Belöningen är säkerhet. Ulaika lahumul amn. Så ju starkare tawhid du har, och desto mer påläst och desto mer noga du är med din tawhid, desto mer säker är du. Och det är inte konstigt, för en person som har korrekt tawhid och tror om Allah på ett korrekt sätt, han förstår att det är bara Allah man vänder sig till. Det är bara Allah som kan gynna och skada honom. Det är Allah som är rahim, som är barmhärtig. Det är Allah som skyddar en från ondska. Och därför, när vi ser på profeterna alaihimu salam, när de hamnade i svårigheter och knipor, de vände sig direkt till Allah. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Att Ayyub, när han ropade och kallade sin herre, att jag har blivit drabbad av en skada, av en dur, wa anta arhamur rahimin, och du är den barmhärtigaste. Så fort han förstod att han har sin åkomma och han behöver hjälp, han vände sig till Allah. Och det är det här tawhid resulterar i. Och även i ens dyrkansmoment, då förstår du vad du får göra och inte göra. Du förstår vilka handlingar som leder dig till kyrk och vilka handlingar som håller dig borta från kyrk. Och det här är det som egentligen gör så att ditt skydd stärks. Så nu, för nu det handlar om vad? Att stärka sitt skydd mot all form av ondska så mycket som möjligt. En annan sak är att man håller sig till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är det vi kallar taqwa. Och det vi har pratat om ganska mycket just i den här podden, att taqwa och ramadan är för taqwa och att lyda Allah så mycket som möjligt. Alltså, taqwa kommer från det arabiska ordet al-wiqaya. الوقاية. أو وقاية بتدير خد. الوقاية بتدير خد. وده في النرملادة في الكلورر تقوى تمسير أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. أنت بلاسير خد من لندي أو الله استرف. أنت بلاسير خد مفاد. ما تقولي در الله سبحانه وتعالى اللي هي مديسون بروفيت صلى الله عليه وسلم لاتوس وده هو اللي بطة فرون ده الله فبيدت وده هار سكوبر يتخد وده هار كمان مونغا مني خورات يمير ليديغا دم أرتي الله سبحانه وتعالى وكيمير تقوى دم هار دستو مندر دستو بتر خد هادم دستو بتر خد هادم ودار في سيفي سالة ده اكسمبل فيز أت فولك سم ده هاري أبسوليت انت خنرالت من دم سيرت فولك som drabbas av mess och sara är ofta försumliga folk. Försumliga folk. De kanske inte lever jättereligiöst. Och ju mer religiöst du lever, desto mindre drabbas du av dem. Varför? För du har ett starkt skydd nu.
Men som du sa, det är också generellt. Det är självklart du kan
drabbas. Du kan, drabbas, absolut. Du kan drabbas av olika andra orsaker. Om det är något Allah har skrivit för, Allah har skrivit det för det. Vi kan inte gå ifrån det. Men så här, som en tumregel, om man säger så, att ju mer religiöst du lever, desto mer skydd har du från Allah. Ju mer religiöst du lever, desto mer skydd har du från Allah. En annan grej som leder oss in på det här också, det är att man bevarar det Allah beordrat oss att bevara. Och det här kommer från en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam säger till Ibn Abbas, ihfad, och hadithen är lång med de två första meningarna, ihfad illa, ihfadk. Bevara Allah, det vill säga bevara det Allah beordrat dig att bevara, så kommer Allah bevara dig. Yani Allah kommer skydda dig. Så bevarar du det Allah har beordrat dig att bevara, då kommer du få Allahs skydd, inshallah. Och därför vi hittar många hadithar där profeten s.a.w. uppmanat oss till att bevara saker. Att bevara tungan, hifd al-lisan, att bevara
skönhet.
Man dominar mellan lihyaihi och farjaihi, adman lahu al-jannah. Den som garanterar det som finns mellan hans käken, det vill säga tungan, och det som finns mellan som han har som könsorgan, kommer jag garantera paradiset. Att man bevarar tungan från onödigt tal. Och den här boken är därför jag la upp den här. Han tar upp jättemånga olika saker där.
Kan vi inte visa boken?
Vi kan visa boken. Men den är på arabiska, tyvärr. Jag brukar bara ha arabiska böcker.
Det finns många som kan arabiska.
Ja, den heter Wiqayat al-insani min al-jinni wa shaitan. Att skydda människan från jinn och shaitan. Och här han tar upp många saker man ska bevara. Exempelvis, vi kan läsa Hifdul basar, att bevara synen. Att man inte tittar på haram. Om du bevarar det, Allah kommer bevara dig. Hifdul lisan, som vi sa innan, att bevara tungan. Hifdul farji, att man bevarar könsorganet. Hifdul batn, att man bevarar det som kommer in i ens mage. Att det är halal. Och vi har ju den här kända hadithen att personen som gjorde dua, varför var hans dua inte accepterad? För att han åt av det som var haram och drack av det som var haram. Hifdul yad, att man bevarar sin det handen gör. Att egentligen att man lever hela sitt liv med att bevara de sakerna Allah har beordrat oss att bevara. Och det då, vad händer då? Ihfad illa, yahfaduka. Att Allah bevarar dig. Så det här är lite kortfattat. De skydden vi kan... Alltså, ni märker, som generella, som allmänna, som vi ska göra hela tiden egentligen. Och det är då våra andra skydd, som är de här specifika sakerna man kan göra, funkar bättre. Som dhikr och så vidare. Och det är viktigt att man inte tar bort Allahs skydd från sig själv. Vad gör man? På vilket sätt? En person exempelvis vaknar dagen och ber Allah om skydd. Okej? Okay? Som det nämns i hadithen, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Att jag söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala via hans fullkomliga ord från det onda han har skapat. Och den här hadithen, om man kommer till en plats, den skyddar dig från det onda som finns i den platsen.
Det ska man ju säga tre gånger imorgon dhikr exempelvis. Och kvällsdhikr.
Tänk er en person då, grabbar, mina bröder. Tänk er en person som säger den här dhikren och hoppas på Allahs skydd. Men han själv placerar sig i där synder begås. Har han inte själv bidragit med att skyddet går bort? Han placerar sig själv i där det görs en hel del synder. Och oftast när det görs en hel del synder, vad händer? Jinner också där, de olydiga jinnerna. Dyr in essence, alltså du bidrar till att ta bort skyddet av dig själv. Varför? För de flesta människorna gör saker och handlar annat. De säger en sak och de gör en annan sak. De säger jag vill ha skydd, men deras handlingar visar att det var inte kanske så viktigt. För om det hade varit viktigt, då hade kanske inte gått dit. Du kanske inte hade gjort det där. Du kanske inte hade betett dig på det sättet. Och det är kanske det viktigaste att, för många de säger jag har sagt den här dikren och jag har sagt den här och det funkar inte. Men hur lever du ditt liv? Hur är din tawhid? Hur är din relation till Allah subhanahu wa ta'ala? bevara du det Allah beordrat dig att bevara. För det är då skyddet kommer. Och ju närmare du är Allah, desto starkare skydd har du. Som vi sa från Ibn al-Qayyim. Det handlar om hur starkt eller svagt ditt skydd är. Så gör man de där sakerna inshallah, då stärks ens skydd. Och då kan man göra de här andra sakerna, som att exempelvis läsa surat al-Baqara. Som det nämns att man ska göra det minst en gång var sjunde dag i sitt hem. Och att man läser de två sista verserna i surat al-Baqara.
Det finns ju hadis om att den som läser surat al-Baqara i sitt hem, att shaitan.
Ja, shaitan går.
Går från det hemmet.
Och i hadithen nämns också, وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ. Och magikerna klarar inte av surat al-Baqara. Och sen att man läser de två sista verserna av surat al-Baqara också. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, kafatah, den som läser de två sista verserna av surat al-Baqara, kafatah.
Innan man sover,
och hadithen är faktiskt allmän, så du kan läsa den hela tiden.
När som helst,
Det är bra innan du sover, absolut. Men det är inte bara där du kan läsa det. Och de lärde, när de säger att när de vill förklara det här ordet kafatah, de är tillräckliga för honom. De säger kafatahu min kulli shar.
Allah.
De skyddar honom från all ondska. Inkluderar den ondskan vi pratar om just nu. Sen kan man läsa ayat al-kursi. Och det är en av de viktigaste verserna att kunna. I alla fall läsa från mushaf. Även om det krävs från mobilen att man läser den. Varför jag säger den här versen? För att det finns en hadith som är ganska lång. Abu Huraira var ansvarig för zakat. Och det kom någon som stal från zakat. Och han ville ta fast honom och ta honom till profeten. Så han sa, låt mig vara, jag är fattig. Sen han kom tillbaka natten efter. Abu Huraira lät han vara. Så han kom tillbaka natten efter. Samma ursäkt. Tredje natten han bara, jag ska ta det, khalas. Så han säger, nej, jag ska lära dig en sak. Han säger, läs ayat al-kursi varje natt innan du sover, så är det ett skydd för dig från shaitan. Och då Abu Huraira, vad gör han? Han går till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa, den här personen sa så här till mig. Och då säger jag, förkortar självklart hadithen, ni märker. Och då, vad säger profeten sallallahu alaihi wasallam? Han säger, sadaqaka wa huwa kadhub dhaka shaitan. Han talade sanning, men han själv är en lögnare. Det är en lögnare. Men den här gången han talar sanning. Dhaka shaitan, det där var shaitan. Och därifrån vi lär oss vad? Att ayat al-kursi är en av de starkaste skydden mot shaitan.
Och att också jinnen kan ta formen.
Och att, exakt, det bevisar att jinnen kan ta formen av en människa. Och sen har vi den där dhikren som vi sa alldeles nyss. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Den som säger det varje morgon, man ska säga det varje morgon tre gånger. Och att den som säger det när han kommer till en ny plats, skyddas mot den ondskan som finns i den platsen. Skyddas mot den ondskan som finns
i den platsen. Alla de här adhkar som vi har efter fajr och efter middagen, de är skydd.
Mot, absolut. Det, alla de där är skydd. Och därför jag gick inte in på alla, för det kommer ta oss några timmar. Men generellt att man gör de dhikren som finns, speciellt i Hisn al-Muslim, den boken som redan finns, alhamdulillah, på svenska, att man har den där boken med sig vart man än går och laddar ner appen.
Vi länkar nästan alltid varje avsnitt.
Ja, det känns lite så.
På skärmen. Taj, bröder, tiden rinner iväg. Och vi har mycket ämnen som vi inte har hunnit prata om än. Jättemycket. Vi ska prata mer om ruqya.
För jag tror många kommer ställa de frågorna. Ni har nämnt ruqya, hur gör man ruqya? Du nämnde något om öga.
Så jag tänker så här.
Sihr, vad var sihr? Vem gör sihr?
Precis, exakt. Så för att inte det ska bli för långt, jag tänker vi får göra en del två.
Inshallah.
Och fortsätta diskutera de här ämnena, inshallah. Vi tackar er som vanligt för att ni har lyssnat. Fortsätt dela, like och subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub.